Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Alex, en sak som jag tycker är väldigt fascinerande är människor som klarar av att leva dubbelliv. Påhittade dubbelliv.
Det är bananas.
Om att man har en annan familj, att man kör två olika familjer parallellt som inte vet om varandra. Det är ju liksom
man säger att man åker till jobbet och så, så åker man till den andra familjen. Och där säger man att usch, vilken jobbig arbetsdag jag har haft.
Eller att man säger att man är läkare fast man inte är läkare eller utger sig för att vara saker och så. Det är ju väldigt fascinerande, de här extrema lögnerna ändå.
Det är också, det är fascinerande att de ljuger så jävla mycket när de vet att de, det kommer ju aldrig bli så som de har ljugit om. För det, det är ju en lögn ju. Det kommer inte hända. Men jag tycker också fascinerande över hur vi människor bara sväljer ibland andras lögner. Vi är så jävla okritiska. För att vi förväntas ju att går vi in och pratar med en läkare på Karolinska institutet så tror vi ju att den personen har den utbildningen han utger sig för att ha.
Och det är väl lögnarens stora fördel det här. Det där är deras, med deras trumfkort att de flesta människor kommer utgå ifrån att det man säger är sant.
Men sådana mytomaner och psykopater då som använder sig av sådana extrema lögner och sånt, det, de har ju även liksom familj eller de är ju vänner där de säger att de har, du anar inte vad som har hänt på jobbet, idag så kom den och den och sa så och så. Det här behovet att ljuga, men att man då, person som lyssnar på det också, så här, vill att det ska vara sant ibland. För att det blir en bra historia. Jag tycker det är, så här, det är som att en match made in heaven ibland. För man har en
den naiva och lögnaren.
Ja, jag vet inte riktigt olika faktorer. Katarina Hovner som kommer kanske kan hjälpa oss att förklara. Hon är ju då psykiater.
Rättspsykiater.
Rättspsykiater.
Och forskar på psykopati.
Precis.
Och har då förstås jättestor erfarenhet att jobba med människor som ljuger och på olika kriminella sätt. Och, så jag tror hon kan rätta ut våra frågetecken kring lögn, mytomani och psykopati.
Katarina Hovner är rättspsykiater och forskare vid Karolinska institutet. Hennes avhandling rör hjärnans funktion vid psykopati. Hon är känd bland studenter för att hon i undervisningsfilmer kan skådespela galenskap som få.
Hej Katarina Hovner.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är poängen med att ljuga?
Det finns ju människor som ljuger ofta. Och så finns det ju de som hävdar att de aldrig ljuger. Vilket man ju kan fundera över. Och vanliga personer ljuger ju rätt ofta, rätt mycket. Och oftast gör man ju det av något. Ja, dels ljuger man, man behöver ljuga för att det här sociala samspelet ska funka. Vita lögner och sånt är ju liksom någonting för att det ska funka mellan oss. Men sen finns det ju de som ljuger väldigt mycket. Och då kan det ju vara för att man vill göra sig intressant eller man vill dölja någonting eller man vill, ja, en massa olika skäl.
Men är det så att grundskälet till att man ljuger är för att få någon slags fördel då? Rimligen,
ja, man kan väl säga det. För även en vit lögn är ju liksom en fördel i att det inte ska bli obekvämt, tänker jag. Så att någonstans är det ju att vinna något. Kortsiktigt eller långsiktigt då.
Hur mycket ljuger du själv?
Ja, det händer ju. Men jag gör väl inte det på några all... Jag tycker ju inte att jag ljuger i några seriösa meningar eller så att det skadar. Liksom. Utan, men det är klart att jag använder mig av vita lögner. Och det är klart, alltså en lögn som jag tänker, finns det någon som inte, om man ringer till någon och så frågar, sov du? Så, nej. Frågan är hur många liksom talar sanning där.
Ja. Alltså det är ju vita lögner pratar om, men alltså, är det inte bättre att bara alltid vara ärlig och oavsett om det är...
Det är ju det som är grejen. Om jag till exempel blir bjuden på fest och känner mig tveksam till att gå, eller om någon luktar illa eller inte blir så snygg i håret. Mm. Alltså det, jag vet, är det bäst att alltid vara väldigt ärlig? Nej. Det finns ju en grupp liksom patienter då, jag är ju psykiatriker så att därför träffar man en del patienter. Och en grupp då som kanske har, ja, är inte så bra på det sociala samspelet inom autismspektrat. Och där kan man ju säga att då när man då har svårt att ta till de här vita lögnerna, man är väldigt konkret och alltid talar sanning och alltid säger precis som det, då funkar ju inte allting så bra. Folk blir obekväma, det blir konflikter och det blir liksom knäppt. Så att jag tror att vi behöver liksom ett litet mått av lögner för att det ska funka. Men ja.
Det finns en jätterolig film som jag kommer att tänka på, ja, som med Ricky Gervais som är från typ ett par år gammal, som heter The Invention of Lying, som utspelar sig i en värld där ingen någonsin har ljugit. Och där han plötsligt kommer på att han kan ljuga. Så det finns ingen, allt är dokumentärer och så, du har aldrig hittat på några berättelser med lögner och så. Det är ju en komedi, alltså. Den visar ju extremvarianten om
Hur blev världen då liksom?
Ja, alla säger ju precis om det hela tiden. Det är väldigt svårt med dating och så. Då säger man till den andra att den är ful och liksom såna här saker. Det blir ganska jobbigt. Så att, smålögner är nog väldigt bra då.
Ja, och historieberätta, alltså att kunna berätta en historia. Och där är ju verkligen gräns när man skarvar eller kryddar eller vad man ska säga. Alltså det finns ju verkligen gräns när det inte blir så bra. Men för att berätta en historia så är det ju ofta så att man behöver kanske lägga till någon detalj eller man överdriver någonting. Eller man liksom, och folk som gör det blir intressant och roligt att lyssna på. Och då tänker jag att det blir en väldigt tråkig värld man aldrig någonsin skulle liksom...
Så då kokar det ner till lite grann gränsdragningen där?
Ja, det skulle jag nog säga.
I ditt jobb så träffar du ju de som har egna uppfattningar som precis, inte tycker att de inte ens ljuger alls, eller?
Precis, för det är ju det. Om man tänker sig att det där är ganska mycket liksom upp till vad... Alltså, det finns ju ett samhälle där vi bestämmer att man inte får... Vissa saker får man ju inte liksom ljuga om, eller ja... Konventionellt, de flesta, vi har ju ändå regler som vi liksom på något sätt ska förhålla oss till. Men så finns det ju en del personer som inte tycker att de där reglerna riktigt är till för dem. Och då blir ju deras liksom, det är ju de jag då träffar då som går över gränsen. Där det blir liksom för mycket och som blir då kriminella.
Så vad är det du gör i ditt jobb? Som rättspsykiatriker?
Ja, nej, rättspsykiatriker. Jag gör rättspsykiatriska utredningar. Man träffar då personer som har misstänkta för brott. Och så ska man ta reda på hur de... mådde psykiskt, psykiatriskt då, vid tiden för den här gärningen. Och det gör man på uppdrag av domstolen. Så jag jobbar statligt då. Och vi gör såna utredningar på uppdrag av dem. För att ta reda på om det är så att de mådde så dåligt, alltså var psykotiska, alltså hade svårt med verklighetsuppfattning och sånt, så att man inte kan döma ut ett fängelsestraff, utan man istället behöver rätt psykiatrisk vård. Och det bestämmer man då, eller gör man såna utredningar.
Och ni är ofta i medierna då med resultaten av det här, och man debatterar
precis,
hit och dit.
Precis, och då är det så här, då kan jag passa på den ändå har tillfället. I media står det ofta så här, han var helt frisk. Och det, så är det nästan aldrig. Nästan alla som kommer till oss får någon typ av diagnos. Men det vi ska ta reda på, det är en allvarlig psykisk störning. APS kallas det. Det är ett så här juridiskt begrepp som handlar om alltså att man var så sjuk att man liksom inte visste vad man gjorde. Att man var psykotisk eller så.
Och då ska man inte dömas till fängelse?
Då ska man inte dömas till fängelse.
För då behöver man vård?
Då behöver man vård.
Man behöver ju hjälp. För man blir inte hjälpt av att stoppa in någon i fängelse. Sen kommer de
Nej, ut. Sen finns det ju mycket... man kan göra inom fängelset också såklart. Men då behöver man rätt psykiatrisk vård. Oftast handlar det om schizofreni, alltså de här stora psykossjukdomarna. Men det betyder att det är väldigt många som kommer till oss som är rätt så dåliga, men de är inte så dåliga. Men då i media så förenklar man det gärna och säger att de var liksom friska för att vi inte har bedömt oss.
Hur tycker du journalister på att återspegla ert jobb?
Ja, men det där tycker jag är lite synd. Att det blir som att man skriver då att man är frisk för att man fick en mindre allvarlig störning. För de är ju nog så allvarliga. Och till exempel om vi pratar om lögner och den typen av störning då, att man ljuger väldigt mycket, då finns det ju då, de här psykopati som jag ju har, alltså psykopater som jag har forskat på också. Och det är ju en typ av störning som aldrig någonsin blir en sån här allvarlig psykisk störning. Man har inte...
Även om du är en livsfarlig psykopat så kommer du
då ska
alltid
du
hamna
fängelse.
I fängelse.
Ja, då är det liksom fängelse som gäller i Sverige. Mm. Det ser lite olika ut på olika ställen i världen.
Och då är vi där på egna gränser som själva drar för hur mycket vad sanningshalten ska vara. För den är ju ingenting vi har lärt oss riktigt. Det är ingen, finns inga
tydliga... Eller är du mer inne på att det här är så att säga vanelögnare? De är så vana att ljuga så att det inte blir någon lögn längre.
Och kanske, ja, och liksom att man inte... Jag tycker verkligen att det är så här, av vårdslöshet med sanningen så säger det som passar just där och då. Och jag tänker så här, Jag har ett exempel på, det är faktiskt inte från rättspsykiatri utan det är från en annat, för länge sedan när jag var underläkare så träffade jag på vanliga psykakuten och så kom det in några med en kille, polisen och allting, så det var ganska liksom uppstyr sådär. Och så skulle vi prata, det var ganska nära jultid och det hade blivit jättestökigt, jättetokigt och det var liksom droger och grejer. Och så satt vi där och så började med att han tog mycket plats i rummet kan man säga.
Du lutar dig tillbaka i stolarna och lägger upp armarna.
Och benen i kors här.
Ja, du tar upp hela.
Det är så mycket persbrant.
Ja, typ. Och där stod jag i min underläkaruniform, alltså vita kläder. Och det var, här var några år sedan så jag var yngre då. Och så var det när jultid så frågade jag, men okej, vi skulle ta reda på lite hur det hade varit, hur han hade mått och sådär. Och sa, men hur ska du, ja, hur har du tänkt dig julhelgen då? Och så tittade han på mig, så synade han mig, så förstod jag att han liksom tog in det han kunde se. Och sen sa, du, jag ska servera soppa åt de hemlösa. Så. Mm. Och då kände jag, jaha, det ska du. Och då förstod jag någonstans att nu hade jag nog att göra med en person som hade ganska mycket psykopatiska drag. Så han kan nog läsa mig ganska bra. Hade jag varit en annan person, någon kollega som är på ett annat sätt än vad jag är, då kanske han hade sagt att du, jag ska på en häftig båtmässa där och där. Alltså han sa det som passade. Han tänkte att jag var nog en person som uppskattade att man serverar soppa åt hemlösa då. Då passade det att säga det. Ja, men det tror jag. Fast nu blev det ju inte så bra för att jag genomskådade på det där. Mm. Men det är liksom typiskt att... Och han var ju inte nervös. Han trodde nog själv att jag skulle kunna servera soppa åt dem hemma.
Kanske kommer.
Ja, möjligen. Troligen inte. Ja. Men precis. Och då är ju inte det en lögn så att han är nervös för att bli påkommen. Och skulle han bli påkommen så är ju det grejen. Att då kan de alltid svara med en ny lögn. Alltså då kommer något annat.
Men ditt forskningsområde är ju psykopati. Ja. Som ju är... liksom spännande, jag menar, många filmer om psykopater och de har ofta otroliga förmågor att se igenom människor och Hannibal Lecter, en slags supergeni och så. Vill du berätta bara, vad är psykopati egentligen?
Ja, psykopati är liksom en, vi räknar det till de här liksom personlighetsstörningarna som det heter för, personlighetssyndromet nu, men det, och ofta så blandar man ihop det med något som heter antisocial personlighetsstörning som man pratar om en del om inom psykiatrin. Och det, vi inom rättspsykiatrin är nog ganska noga med att särskilja att det ändå är liksom en allvarligare form kan man säga. Men man kan säga att det är en samling med personlighetsdrag som handlar om att man är oftast ganska socialt framfusig, man är orädd, man är ofta väldigt vältalig, man kan vara charmerande.
Ja, det låter som jag.
Ja. Och sen kommer man till det här att man ofta har dålig impulskontroll.
Ja.
Ungdomsbrottslingar.
Ska vi stanna här? Jag måste klippa.
Patologiskt lögnaktig heter det så fint. Alltså att man ljuger väldigt ofta och mycket. Och sen är det att man har brist på empati och att man är ganska känsloflack. Alltså att man har dåligt med toppar och dalar. Att man är ganska liksom grund. Alltså man har inte så djupa känslor.
Och empati då, det är förståelsen för andra människors känslor och upplevelser.
Empati är också ett sådant här stort begrepp som man kan fundera på. Det finns liksom olika delar i det med. Men ett sätt är att, och där kan man säga att psykopater kan vara ganska duktiga. Och det är att kunna liksom, sätta sig in i, att tänka att det skulle kunna vara jag som är i den situationen. Men det de är dåliga på, det är att känna, eftersom de själva har väldigt dålig stressrespons, då, som man säger. Alltså svårt att känna rädsla och ångest, så har man förstås väldigt svårt att förstå hur någon annan känner. Man kan förstå att det skulle kunna vara jag som ligger i den där pölen och har ramlat, men man förstår inte riktigt hur det känns.
Kan det också förklara att vissa av de här är, jag menar, inte har så mycket bryr sig om sina brottsoffer, så att säga.
Precis.
Att man får skylla sig själv om man jobbar på en värdetransport.
Ja,
liksom.
Precis.
Det var inte bra, men de som jobbar på banken har valt att jobba där.
Ja, och det drabbar ju ingen egentligen och sådär. För man har inte förmågan att förstå riktigt vad de går igenom. För har man själv inte känt rädsla på det sättet så är det ju såklart svårt också.
Men i den psykopatidefinitionen som du säger nu, då är det så att måste man inte ha gjort varit våldsam eller kriminell, eller?
Jo, och då är det så att psykopati finns ju inte i vår den här diagnosmallen som vi använder inom psykiatrin, utan då finns en antisocial personlig störning som ju ligger ganska nära. Utan psykopati kan man ställa då utifrån en checklista som man använder ofta. Så där ingår det att man också ska ha gjort ungdomsbrottslighet, man ska börja tidigt med kriminella saker. Man ska ha en uppförande störning som det heter, alltså att man har avvikit, alltså varit avvikit från normen och sådär.
Så den här vd-psykopaten, alltså en framgångsrik person i organisationen och så.
Ja.
Som är väl anpassad, men...
Ja, precis. Då tänker man så här att det finns ju någonting, psykopatiska drag kan man ju ha i mer eller mindre utsträckning. Och psykopatiska personlighetsdrag finns nog ganska ofta på ganska höga poster. För det är också så att psykopatiska personlighetsdrag är liksom inte dåliga per se. Alltså de kan ju vara ganska framgångsrika ibland. Att vara charmig, vältalig och vara visionär. Man kan liksom och ljuga lite, sådär, bry på lite hur det ska bli och allt ska bli så fantastiskt. Men det de inte klarar sen är ju att liksom fullfölja och slutfölja, alltså slutföra. Och har man då en brist på empati så blir det ju där lite dumt då. Samtidigt som en brist på empati också kan vara om man tänker situationen att man måste sparka jättemånga människor. Så känns ju det ganska jobbigt för många. Man kanske inte sover bra på natten, ont i magen och allt vad det är för att man måste avskeda folk. Men har man inte så mycket empati så är det inte så svårt.
Men bara för att man också har liksom, lite halvsvårt att sätta sig in i andra människor betyder inte att man blir psykopat automatiskt. Nej. Det är väl också en sån ganska snabb slutsats som folk drar. Bara för man kan ju vara krass och realistisk.
Absolut.
Jag kan vara väldigt, jag kan uppleva som krass i diskussioner om hundar. Alltså sådär, vilket kan få en djur. Jag kan få en djurvän att tro att jag är psykiskt störd. Och jag förstår att de upplever det.
Jag har hund.
Men jag menar bara liksom så här, min syn på det är...
Du skiljer på hund och människa liksom.
Absolut. Och jag tycker att det de folk lägger...
Det tycker jag med.
Och folk lägger ju så enorma pengar. När liksom folk drunknar i Medelhavet. Så jag tror att folk har väldigt lätt att säga så här...
Jo, absolut. Och det där
han är psykopat
också,
bara för att han
nej,
inte...
Nej, men liksom, absolut. Så är det ju förstås inte. Man kan ju ha en dålig empati, empatisk förmåga på liksom en massa... Utan det ska ju vara den här hopkoken. Man ska ha allt det och man ska ha brist på ångest och ångest. Alltså man har inget dåligt samvete.
Men faktum är att jag tror, Alex, att du skulle kunna ha blivit en framgångsrik psykopat.
Det tror jag nog.
För att du har ju...
Jag blir rätt bra på allt jag tar med an.
Nej, men det låter ju osäkert.
Det grandiositet ingår också.
Du har ju mycket av den här socialt framfusiga... Liksom, du har ju mycket av den stilen. Mm. Det är bara, vi får tacka Gud att du inte har kriminalgenen i det.
Ja, precis. Eller att jag bryr mig om vad andra tycker.
Ja, det kanske är din förtjänst, inte Guds förtjänst.
Ja, just det. Jag tror inte. Men...
En sak som jag undrar över är psykopater och de kriminella personer som du träffar, ljuger de ofta på ett rationellt sätt så att säga? På ett sätt kan man ändå säga att det är rationellt att förneka ett brott. Det är inte perfekt, men eller ljuger de om lite vad som helst?
Jag tror att det finns lite både och. Ju mer liksom psykopatiska drag, ju mer psykopatisk man är, desto mer ingår lögnen i hela ditt liv skulle jag säga. Men sen är det ju så att de flesta som är kriminella behöver ju ljuga som en del i vardag, alltså så här, för att få ihop det. Eller liksom så.
Det ingår i arbetsbeskrivningen.
Ja, men lite så. Det är ju så. Så kan man vara mer eller mindre bra på det. Ju bättre man är, desto mer framgångsrik kanske man blir liksom, som kriminell. Då. Men jag tror att rätt ofta är det så att börjar man väl använda det som en liksom, naturlig del, som ett arbetsredskap eller någonting, så tror jag nog att det smittar av sig lite. Jag kan tänka mig att det är lättare att ta till lögnen om man liksom är van vid det. Faktiskt.
Mm. Och i en värld där man ändå oftast liksom litar på varann så precis, blir det här ofta en slags jättesvårt katastrof. Folk kan ha haft en arbetskamrat som har varit så här och sen efter 2 år kom man på att allt var bluff och alla står där med och gapar. Eller?
Precis. Mm. Och det där blir ju väldigt...
Som på ditt jobb, va, Christian?
Ja, det är ingen som Katarina eller jag känner, men på Karolinska institutet har det ju varit en jätteskandal eller en pågående skandal kan man väl säga kring en gästforskare som heter Paolo Maccarini och man kan väl säga att det finns mycket att säga om det, men det som har varit extra krydda i den här skandalen, man får säga så, har ju varit en kärlekshistoria som har publicerats i Vanity Fair där det beskrivs hur han hade en relation med en amerikansk journalist och där han hittade på oerhört mycket enligt den här artikeln, märkliga lögner om att de skulle giftas av påven och att Obama, Clinton, Putin, Sarkozy och alla...
Han var påvens privata läkare. Ja. Det finns på vanityfair.com så kan man läsa den artikeln. Och hon var en journalist som skulle göra en dokumentär om honom för CBS eller något. Så de kom ju nära varandra.
Ja. Och det visade sig förstås på slutet att det var bluff. Ja. Och det är klart att det är ju... Det är fascinerande att ljuga när man inte behöver ljuga. För den här historien innehåller massa lögner som inte var att dölja att man hade gjort fel eller ett brott. Utan mer, varför hittar man på att påven ska gifta en när man vet att det är 100% säkert?
Han kommer inte komma.
Nej, han
och de hade ju datum precis. Och skickat ut save the date. Alltså,
är det så härligt att leva i den här illusionen att man tar den sociala katastrofen?
Alltså, jag tror att i ett sånt fall med en sån person, när man gör så där, så verkar det tyda på, tycker jag, att man liksom inte, man tittar inte liksom längre. Alltså, man bryr sig inte om eller kan inte förutse de här konsekvenserna. Men jag tänker att det är lite det där att, ja, men det skulle ju kunna vara så här. Jag skulle ju kunna vara påvens livmedikus, och så säger man det. Jag vet inte om det är själv, men att man bara, och att man då upphöjer sig själv till att liksom, man borde vara det. Liksom. Det borde vara så här att hålet ska liksom... Men lite så att jag borde liksom...
Men är det också så att man kan klara av den här sociala katastrofen som kommer när man blir påkommen utan att känna sig så himla nere? Att precis. Man kan starta om lätt med nya
precis.
Lögner? Eller?
Man bara, och det här är väldigt typiskt också om man tänker på psykopatiska drag, att man liksom inte tittar bakåt. Vad ska vi prata om det där? Nu ser vi framåt hela tiden. Mm. Och då blir det ju ganska lätt att gå vidare, trots att det liksom är...
Vi gör ju inte en analys av honom just nu. Alltså, vi säger inte att han är psykopat, utan generellt.
Men bara... psykopatiska drag överhuvudtaget, så är det ju så att man liksom, man tittar inte bakåt, man tittar framåt hela tiden, riktning framåt. Och då, det gör ju också att man aldrig reflekterar eller att man behöver grotta ner sig, eller man ältar inte, utan man bara kör.
För det här finns väl i alla samhällsklasser? Det är inte så att, eller hur? Eller?
Ja, nej.
För det har jag förstått, att det är ju inte bara fattiga eller bara rika eller mer, utan det här är ju någonting som går rakt igenom.
Ja.
Och det verkar vara så intressant att rika behöver ju ljuga om sin förmögenhet och fattiga, alltså det verkar som jävla...
Men skulle man kunna tänka tvärtom också då, att det ändå är fascinerande att så få ljuger?
Så med tanke
på att på ett sätt är det ju
bra.
Ofta skulle man kunna komma undan med det.
Du gör det. Du kommer undan med det.
Och varför gör man inte då fler?
Nej, så att på något sätt är det lite så här att de flesta beteenden som har ljuga, ta till våld mot andra och så,
gör ju inte
folk, fast de kanske är ganska effektiva.
Nej, men, och där är ju någon slags rätt eller fel, liksom moral. Vad sa du?
Jag ska börja ljuga.
Då är det dåliga samvetet. För det är det, alltså, det är där det kommer in. Om du har en förmåga att känna ångest, ånger, du börjar grubbla, men gud, varför sa jag så där? Det var inte sant egentligen. Och rädsla för att bli påkommen, apropå alltså, den sociala skammen i att bli påkommen. Och det har ju de flesta människor med sig. De flesta är ju rädda för det och har ju ångest över att bli påkommen och tycker oerhört
pinsamt. Ja, men de flesta människor är till och med sociala skamkänslor fast de inte gör något fel.
Ja, har ljugit, det är precis. Ja. Jag blir alltid så här jättenervös när det är poliskontroll. För jag
just
det.
Men precis, man sitter i bilen och... Jag tror att man har gjort något.
Nej.
Men du har ju rätt i, Christian, det här med att det är ju konstigt att få så få som ljuger. För att jag har ju en där jag jobbat som har varit i min närhet som effektivt har kunnat ljuga.
Mm.
Och man märker att det är ju... För vi vill ju höra otroliga historier. Mm. Det är ingen som ifrågasätter... Alltså vissa gör ju det, vissa kanske har den. Men de flesta människorna vill höra någonting roligt eller ballt.
Mm, mm.
Och det är det man märker, att du kan ju dra till med vilka historier som helst. Den här personen som jag tänker på, han har suttit och dragit, och det är ingen som vill ens kolla om det är sant eller inte.
Nej, för man vill inte liksom...
För det är ju fantastiskt.
Förstöra det här.
Helt otroligt, va? Ja. Det kan du inte mena. Nej, vad kul. Men jag tänker på en annan sak. För jag, just i det fallet, då undrar jag om det kanske är något du känner igen. Men kan det vara så att man ljuger för att man... Det är egentligen inte kanske för att upphöja sig själv, men man kanske blir liksom... Kan man bli reaktionsjunkie? Du vet att dina ögon spärras upp och din blick tittar in i mig.
Ja, men gud.
Det har jag sett nämligen. För jag tror att det finns en ångest och allt det andra, att man inte är psykopat.
Nej.
Men man brer på och du får reaktioner i middagen och nu känner du bara att du bara gasar på.
Ja, man kan inte sluta.
Och du säger att du... har investerat i boenden och att du hjälper hemlösa eller något. Och så folk bara, nej gud vad bra du är.
Absolut, och det där tror jag verkligen, det är ju liksom den här bekräftelsen. Alltså när man märker att det funkar eller man får med sig. Och då kan det ju vara just det här att man tidigare, eller när man presenterar sitt vanliga tråkiga jobb, så jag jobbar på bank eller något, så får man inga följdfrågor. Och så plötsligt säger man, jag är ju rättspsykiatriker. Wow, är du? Och så märker man att men det här var ju kul. Och sen så fortsätter man. Då tror jag att det är jättelätt att liksom glömma bort de där konsekvenserna där framme. Men jag tror att det som hindrar de flesta är just att man, men gud, tänk om någon kommer på mig. Eller liksom.
2-3 glas whisky så kan ju vem som helst kanske börja liksom tappa konsekvenstänket helt.
Ja, och bara, jo, absolut.
Vad fan sa jag det för? Så sådana små mytomaner finns ju lite här
precis,
och var, tycker jag.
Det är möjligt att det kommer fram mer liksom på fyllan. Sådär, att folk
men det finns ju ett särskilt område i livet där lögn och dubbelliv har ett extra utrymme. Jag tänker med relationer ändå. Det är ju ändå hyfsat, hyfsat vanligt med otrohet.
Ja.
Som ju ändå bygger på lögn i hög grad, får man väl ändå säga. Och det finns ju också många, eller en del exempel på såna här personer som har 2 olika familjer som inte känner till varandra.
Nej,
så.
Nej.
Där får man väl ändå säga att lögn och dubbelliv är ganska vanligt just i det segmentet och kanske då också begränsad till just
den delen.
Man är inte ljugen om allt, men man ligger med grannens fru och det ljuger man
om. Och då fyller ju liksom lögnen någon slags skyddande ofta. Mm. Eller ja, det blir ju det.
En konstigt. Konsekvens.
Men när man försöker liksom skydda kanske partner, därför talar man inte om att man varit otrogen liksom, och så ljuger man på där. Mm. Men det från att ljuga om vad som händer liksom, på firmafesten till att leva det här extrema liksom, dubbellivet, det är ju rätt fascinerande de som ändå klarar av det eller liksom gör det.
Jag kan aldrig sluta läsa dem där.
Och där tänkte jag också på det här med minne. Man måste ha bra minne för att vara en duktig lögnare. Och där vet jag att man har sett lite studier, just hjärnabildningsstudier, hur man kunde se att de ändå hade mera vit substans. Alltså, det fanns mer hjärnvävnad där i vissa frontala delar så där framme. Och det tyder liksom på att man behöver hålla mer i minne. Man behöver ha gott minne helt enkelt för att kunna hålla lögnerna. Men då pratar vi om såna här lögner som är hos lite mer vanliga personer då, kan vi säga. Där inte, alltså där det faktiskt, man kan bli påkommen och det kan bli jobbigt. Man ljuger om syfte och man måste upprätthålla lögner. För det är ju väldigt skillnad jämfört med att slänga ur sig saker och bara hitta på en ny lögn.
Men jag hörde en intervju med en kriminell person som då hade ljugit mycket. Och han hade ju några så här knep för att inte bli påkommen. Att göra lögnerna så pass enkla och ofta använda samma lögner och så. Just för att det vanligaste problemet för lögnarna är att de till sist glömmer bort vad de har sagt. Och så avslöjas de också i förhör. Det är svårt att ge 2 likadana, exakt likadana versioner om det inte är sant. För man har inte så mycket att hänga upp minnet på. Så därför bör man säga emot sig själv och så.
Jo, men precis. Och att man, just det här att man säger en nästan sanning. Alltså det ligger väldigt nära sanningen, men man ändrar vissa väsentliga detaljer. Och det är ju såklart någon slags framgångsfaktor, kan man tänka sig, i att ljuga och göra så. Och det kan jag tänka med såna här otrohetsaffär. Alltså sådana, att man använder sig av det mycket just för att försöka hålla det vid.
Mm. Ja. Men för affärer, för det är ju det som jag tänker på också. Så att vara otrogen på konferensen är en sak, med folk som verkligen lyckas med det här i det här dubbellivet. Liksom. Alltså, men jag läste ju en man som hade massa pengar, något arv, och hade inget jobb. Men som klev upp på morgonen och sen så åkte han till sin familj i Belgien.
Doktorroman, eller?
Ja,
nej, det är ett annat fall som vi måste prata om.
Men liksom just det här att han jobbade nattskift i ena familjen och jobbade dag i den andra familjen. Okay. Så att han hade löst det så jävla praktiskt. Så han hade liksom, så hade börjat i en relation, så han kunde liksom kliva upp på morgonen och åkte till jobbet i kostymen. Själva verket satt han sig i kostymen och bilen och åkte till den andra familjen. Och klev in genom dörren och har jobbat liksom.
Men var det inte konstigt att han alltid jobbade natt då, eller?
Nej, men det var ju väl hans arbete, jag vet inte. Men han har ju lyckats flera år med det här alltså. Det är så fascinerande. För jag pallar ju knappt med en familj.
Nej, precis. Jag tänker också på det. Hur ska man åka med
det är så mycket lögner inom din familj.
Det är ju helt hopplöst på den här. Det här korthuset kommer ju falla när som helst. Men för jag tänker liksom så här, om man då till exempel på en arbetsintervju säger men kan du Excel?
Ja.
Om man snabbt tänker så här, det kan jag fan lära mig tills jag börjar jobba om 3 månader. Ja, det kan jag. Jag kan lite.
Då är det lite så här, jag skulle ju kunna.
Ja, men jag skulle ju kunna
det.
Jag ser ut som en kille som kan Excel. Men om man lever med någon som man upplever ljuger om små saker och stora saker.
Ja.
Hur ska man hantera en sån person, tycker du?
Ja, alltså. Ja, jag tror att om man upptäcker det ganska tidigt, om det är en relation, så tror jag att man ska, det ska man nog lyssna på sig själv om man misstänker att det är så här. Och då skulle jag nog ändå råda att man försöker liksom, ta reda på om det är så. Att man inte blundar för det, därför att rätt vad det är har det gått några år och så hade man några barn ihop. Alltså det blir väldigt jobbigt då att ta tag i det på något vis. Jag skulle nog ganska tidigt råda om det var en kompis som liksom sa så här, jag tycker det verkar lite konstigt det här och det här, så skulle jag råda, men du måste nog luska lite mer där. Och kommer det fram att personen är så där, ja, har svårt att inte ljuga, så skulle man ju fundera på om man liksom, om den personen är beredd att göra någonting åt det, vill ändra på det eller inte. För jag skulle ha svårt att råda någon jag tyckte om och kände att liksom, att bara köpa det.
Jag ser en undertext, om det var en film, så ja. Då står det bara spring, spring,
ja,
spring.
Om någon är mycket lögnaktig, ja. Så är det för mig i min värld, men det är mina referenser, så är det så här, okej, psykopatiska drag, tänker jag. Mm. Men
det kommer dåliga saker efter. Liksom.
Ja, att det här blir inte bra. Det, liksom. Ja, det här kan bli bara värre och värre. För de har redan upp det, och det är likadant. Det är som är, ja, men hur tar sådana här varningssignaler i relationer, det är likadant med våld också. Om någon skulle säga så här, ja, men han var lite hotfull, men alltså jag skulle bli så där, ja, hjälpspring, precis. Mm.
Men för det, nu är inte jag någon psykolog, men visst är det väl ändå så att,
inte jag
heller. Nej, du är psykiater, jag vet. men jag tänker på lyssnarna här nu, så att inte jag försöker utge mig själv för något som ja. Inte är. Men det är väl ändå så att man har väl ändå förstått när man själv är 40 att det är väldigt svårt att ändra beteende.
Ja.
Så att det där är väl en klassiker, att om man inleder en relation med någon som är i liksom i 30-årsåldern till exempel, ja. Och som ljuger, att tro att den personen ska ändra sitt beteende då, i en vanlig relation, ja. I en vanlig 9-5 jobb och man ska bo ihop, det känns ju som att det inte ens är möjligt ju. Då måste ju den personen gå själv vilja ändra det.
Ja, men precis. Och då är det väl också så här, alltså kan man leva med det? Man kan ju också säga så här, precis, om man använder lögnerna till att alltid vara den där som drar de här häftiga historierna och vara så spännande, intressant och medelpunkter på festen, men att man kan hålla det till det och inte ljuga om vardagsgrejer, då kanske man tycker att det kan ju vara kul. Liksom, ja. Så. Då kan man väl acceptera det. Eller det får man ju bestämma själv förstås, men
Jag har hämtat svårt. Barnen och inte gjort
ja,
det.
Ja, precis. Jag skulle ha svårt att lita på att det höll sig där. För det är precis som allting annat. Att det blir liksom, finns det på ett område, så för mig känner jag att det finns en risk att det finns på andra områden också. Liksom. Men det är ju möjligt att någon liksom, ja, party ljuger liksom bara sådär. Och då kan man leva med det.
Det är en ny diagnos som du fann. Precis. Partylögnare.
Ja.
Du Katarina, om man nu tycker att man ljuger och inser att fan, det här jag håller på med, det är nog gammalt och jag vet jag borde inte göra det här och jag kan inte låta bli, men jag har dåligt samvete för det. Finns det något man kan man råda en sån person? Finns det något för du?
Ja, men alltså jag tänker så här att precis, om man lider av, man tänker så här, gud, det är jättesvårt för mig att hålla med sanningen och jag upplever det som ett problem, då skulle jag nog säga att man skulle försöka ta hjälp, professionell hjälp. Alltså man söker upp någon psykoterapeut eller någonting och tar reda lite på varför det har blivit så här, varför det är så här och hur man skulle kunna jobba för att förändra det beteendet. För det är ju ett beteende att ljuga och det kan man ändra på om man vill.
Tack så mycket för att du kom.
Tack.
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 Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar och höra av dig.
Ja, eller e-maila till info@vadarpoangen.se utan prickar. Ja. Ja. Tack!
Tack!